Jätteviktigt meddelande innan vi drar igång dagens podd. Den 7 december så kommer jag ha livepodd på Bonden Bar i Stockholm. Det är en lördag och det är klockan 19.00. Och häromdagen så släppte jag livepoddens första gästnamn. Och det är ingen mindre än den fantastiska Sissela Kyle. Jag har försökt att få Sissela till livepoddar förut och jag är otroligt glad och tacksam över att hon tackade ja den här gången, för att hon är så jäkla rolig, älskvärd och härlig, och jag är säker på att hon kommer göra sig superbra i en livepodd. Ja, vill ni komma på livepodden så gå in på biletto.se. Det kostar endast 150 kronor. Biljetterna släpptes häromdagen och de går åt som smör. Så in på Biletto på en gång, så syns vi den 7 december på Bonden Bar i Stockholm. Och om ni vill ha koll på vilka fler gäster det blir på livepodden, håll då koll på min Instagram i veckan som kommer. Där släpper jag all info så fort jag vet hur det blir. Men jag kan säga som så att de två nästa gästerna som jag släpper blir med största sannolikhet två kanongäster. Så ja, spännande, spännande. Dagens podd då. Alexander Karim, författare, skådespelare, regissör, allt i allo kan man nästan säga, och han har verkligen varit i ropet senaste åren. Han syns och hörs överallt med böcker, filmer, tv-serier, och han var ju väldigt aktuell under MeToo-hösten där han tydligt tog avstånd från allt skit i hans bransch. Det hette ju tystnadtagning i skådisbranschen, och Alexander var i fronten för detta avståndstagande från all den utsatthet som många kvinnor har i skådisbranschen. Och vi kommer att prata om allt det här i den här intervjun, och vi kommer även prata om hans medverkan i Stjärnorna på slottet och mycket därtill. En solig, härlig och varm människa som verkligen kunde sprida fin energi. Och det kommer vi också prata om. Jag heter Nemo Hedén på Instagram, och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Och podden klipps av den väldigt begåvade Johan Frid. Men nu ska jag nog sluta babbla. Nu drar vi igång Nemo möter en vän, avsnitt nummer 258. Plats på scen för Alexander Karim. Rulla jingen. Nemo möter en vän med Alexander Karim.
Tja!
Tja! Nu kör vi!
Ja, men varför inte?
Hur är läget?
Vet du, det är faktiskt fantastiskt. Mm. Alltså det är fantastiskt, på riktigt fantastiskt. Det är fantastiskt.
Mm. Otroligt.
Ja.
Vad skönt.
Ja, men ja.
Du har ju en solig personlighet. Jag såg det direkt när du kom i korridoren här. Du bara dansade in, bara, här är en kille som mår bra, livet rullar på som det ska liksom.
Ja, men jag brukar säga till, och det är egentligen inte att det har hänt någonting särskilt, men det som jag brukar säga när jag pratar om det med min fru, när folk frågar så här, hur är läget? Ja, men det är fantastiskt. Tycker folk tar i för lite. När det är bra, då ska man säga att det är bra. Alla snackar ju alltid om när det är skit liksom. Och min dag börjar alltid på 10. Sen får den jobba sig neråt därifrån. Mm. Och än så länge har inte någonting dåligt hänt. Så då är det fortfarande fantastiskt.
Det känns som att folk tar för givet att livet ska liksom funka, så att det är enklare att gnälla när det är någonting dåligt som händer än att påpeka det bra och fina när det är bra liksom.
Ja, men precis. Men jag tror också att folk blir vana vid saker som är bra. Mm. Alltså att man... Nu låter jag som någon jävla, som att jag är pårökt. Men mina barn gnäller alltid på mig för att jag så här, när vi kör genom Stockholm, att jag bara, nu måste vi stanna hörni. Titta på den här jävla stan. Kolla vad fint här är. Titta där bort. Och de bara, ja, vi har sett det där pappa. Vi har hört det här nu. Vi har hört det i flera år nu. Ja, men titta, man får inte glömma. Nej. Eller när man är på inspelning. Jag har ju hållit på med film i 25 år. Men ändå så här springer, förra veckan så var jag fram hos regissören och knackade honom på axeln. Jag bara, du fan, du vet när man var vi hade någon sån här stor kran med en stor lampa och någon jätterigg liksom. Jag bara, du vet när man var 10 bast och man drömde om att göra film och såg Star Wars behind the scenes. Han bara, fattar du att, tänkte man inte då, tänk om man någonsin får vara på ett sätt där man har en sån här fet rigg där de ska, ja men du vet att man liksom får uppfyllas utav, att man får inte bli loj med det. Nej. Som är bra.
Nej. Och man får inte börja ta saker för givet.
Nej.
Men det är också så intressant det där med tacksamhet och perspektiv. Alltså, om man skulle gå runt och vara tacksam hela tiden och bara prata om det, då blir man som Alexander Karim. Nej, men det är jättefint och jag älskar den här sidan hos dig. Men jag tänker ofta på det att det krävs ju typ en motgång för att man ska fatta hur bra man har det. Det krävs liksom ett ryggont för att man ska fatta hur skönt det är att inte ha ryggont.
Tveklöst.
Och det är så jävla synd det där.
Ja.
Så det är bättre att vara som dig. Alltså.
Jo men alltså, jag har ju haft motgångar och ryggont och allt det där. Alltså man har ju haft allt det där. Och det är just därför som jag kan uppskatta när det är bra. Alltså man har ju haft... Alltså varit livrädd för saker, eller folk som har dött, eller folk som har blivit allvarligt sjuka, eller liksom rädslor och krossade hjärtan och allt det där som man har haft. Men man måste, precis som du säger, när man sätter det, om man då vaknar en dag och man tänker att så här, ja, där ligger min fru vid sidan om, och i mitten ligger vår son, och där inne ligger de andra två, och vårt största problem är hur vi ska kunna få upp dem ur sängen för att de var uppe lite länge igår. Ja men du vet. Och sen har man ju alla de vanliga problemen som folk har, så här, fan ska man betala den räkningen, eller så här, fan fick vi en skattesmäll, eller nu fick vi. Men det där är ju bara saker som ligger och skvalpar på ytan, tycker jag. Det som betyder någonting är bra.
Jag vill ändå, säger man brasklapp kan man säga, va?
Ja.
För att jag kom hem i natt 1:30 från en utomlandsresa. Så jag
och
vi var nere i Bulgarien.
Nej, för fan vad skönt.
Ja, det var jätteskönt. Jag och min 2,5-åring och min tjej, min gravida tjej.
Och grattis.
Vi väntar en till.
Tätt.
Ja, men perfekt.
Det är, ja, nej, jag vet. Lysande.
3 års skillnad. Så det är vi nöjda med. Ja. Men det var så problematiskt för att hon, lilla flickan, sov ju så här, hela flygresan. Hon sov från 9 till 1:30. Och vi sov ingenting då. Och sen när vi kom hem, då ville inte hon sova längre. Just. Så jag har inte sovit någonting alls.
Alltså. Att helvete alltså.
Noll alltså.
Man ska ha något att skriva i memoarerna sen, det är ju det.
Ja, exakt. Och jag var så glad då för att jag skulle träffa någon som jag har hört är så pass trevlig som du. Ja. För att jag tänkte så här, tänk om man skulle ha någon så här podd bokat med en så här svår jävla människa idag. Och jag sitter här och har sovit som en kvart i natt. Då hade jag bara spytt av nervositet. Men jag känner så här, det här är liksom, jag kan slappna av med dig, det är skönt.
Ja men fan vad bra.
Ja. Och så var det också så, för att jag hörde av mig till hon, din bokare, så här. Jag sa så här, jag berättade om hur situationen, ja. Att jag inte hade sovit någonting och att liksom datorn pajade där nere för att min dotter kastade i poolen, du vet. Ja men du vet, och det var liksom sämsta möjliga förutsättningar för en podd. Och då sa hon så här, vi kan boka av det här, men då kanske det inte blir någon podd i höst för att han har så mycket att göra i höst. Och jag bara, shit, är han så fullbokad? Så tänkte jag fråga dig, vad är det som händer? Hur mycket har du egentligen just nu?
Alltså jag har precis filmat klart alltså grundinspelningen av en serie som heter Advokaten. Så nu har vi gjort 2. Och det började filma vi klart i förrgår. Eller förrgår. Och nästa vecka ska vi filma liksom, lite så här extra grejer, exteriörer. Åka ner till Köpenhamn och filma en vecka. Och sen är vi helt klara. Sen är det bokmässan. Direkt därifrån så åker jag till bokmässan. Och är där i några dagar. Och sen från bokmässan, måndagen efter bokmässan, börjar jag spela in nästa serie. Och veckan efter det börjar jag spela in en till serie. Och de två serierna går in i varandra. 3 veckor senare börjar jag spela in en långfilm. Så då går 2 serier och en långfilm in i varandra. Plus då att jag ska resa runt med både den här boken, Jonas Paulsson, och min och min frus barnbok. Och de kommer ut samtidigt nu, den här veckan typ. Så då ska jag resa runt och, ja, men du vet, åka på bibliotek och sådär. Och allting som de bokar in. Så, men allting ska vara klart, har jag fått veta, den 10 december. Men innan den 10 december så har jag någon lördag någonstans.
Så det var sant det hon sa?
Ja. Den här, plus att jag skriver på 2 nya barnböcker med min fru. Och vi har en krönika varannan vecka i Aftonbladet. Och min nästa bok som ska vara inne snart.
Man skulle kunna kalla det lyxproblem.
Damp.
Ja.
Som man skulle kalla det.
Damp. Känner du att du får kompromissa med någonting? Att du liksom får välja bort saker som du verkligen skulle vilja hinna med också?
Nej, Faktiskt inte. Naturligtvis så finns det mycket så här, familjegrejer ibland. Som nu när jag varit bortrest och jobbat i Finland, då har man ju fått missa grejer som barnen gör och sådär. Och det är tråkigt. Nu ska jag ju vara i Stockholm hela tiden, så nu kommer jag kunna vara med och träffa dem varje dag och liksom sådär. Jag har ju aktivt i mitt liv valt bort så här fikor och ströluncher med folk som säger, ska vi ta en lunch? Nej. Alltså, det bara tar för mycket tid, helt enkelt. Så att, nej, jag tycker att det är väldigt, väldigt skönt. Om jag är hemma så sitter jag och Malin i sängen i stort sett hela dagen och skriver. Lämnar ungarna på skolan och sen så sitter vi och skriver. Och kollar på liksom skräp-tv. Och sen när man filmar så filmar man. Och då sitter jag ju bara på hotell och skriver hela tiden. Eller på flyget eller på tåget. Eller...
Så vad är det bästa skräp-tvn just nu?
Alltså, nu kommer du döma mig.
Nej.
Men jag är gammal nog att skita i om folk dömer mig.
Vad skönt.
Ja, alltså, jag tänker säga det här. Och det får du ta.
Ska gissa vad du kommer säga nu?
Rock'n'roll.
Jag tror att du kommer säga Paradise Hotel.
Bam! Du vet, det är ju, de sätter ju, det är ju knark i det där programmet. Alltså det är ju som knark för hjärnan.
Ja, 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 ja.
Det är så onyttigt, men det är så gött. Mm. Jag vet ju inte om det är så mycket. Eller, ja, skitsamma. Men har jag hört att det är med knark i alla fall. Nej, men det är ju skitkul att kolla på. Mm. Det är ju det.
Ja, jag vet. Det är ju extremt beroendeframkallande.
Ja.
Och det är ju så att min tjej då, hon sitter ju och kollar på det dag ut och dag in. Och hon vill ju så gärna att jag joinar henne. Men jag säger till henne så här: jag vill inte ge mig in i det där, för då är jag fast. Och då vet jag hur mycket tid som kommer gå till det där. Och jag vill inte fastna i det där. Det är som ett hjärndött. Det är som ett fritt friterad hjärnceller.
Det är som ett intellektuellt fritt fall. Det är bara så här, yeah! Du bara försvinner.
Men har du alltid varit så här fan av dokusåpor och realityprogram och sånt där?
Nej, alltså jag är fan av allting som fångas på film. Mm. Eller på, alltså i rörlig bild. Mm. Jag kan ju säga att Paradise Hotel, man kan se på det i research-syfte eller man kan se det liksom. Och det är det också. Jag får jättemånga idéer och uppslag till saker att skriva eller liksom roller att spela. Liksom så här. Det där är ju, man ser ju karaktärer där som jag aldrig har sett för. Men det är inte huvudsakligen därför jag tittar. Jag tycker bara det är jäkligt underhållande. Mm. När det gäller reality i övrigt så är jag inte... Jag kan väl tycka att det är roligt, men jag är glad i film och, alltså film och tv-serier. Liksom. Mm.
Såg du Kungen av Tylösand?
Ja! Skämtar du?
Ja.
Den såg jag. Mm. Alltså, jag såg... Mycket såg jag av... men det måste jag sett.
Du vet att jag var med där, va?
Var du med i Tylösand?
Ja.
Är det sant?
Ja, det var ju jag och Jockeborg. Jag och Joakim Lundell. Jag var han som låg så mycket. Jag låg...
Var det du som hade knullrummet där inne med? Nej, du ljuger.
Jo.
Hur har jag inte vetat det här?
Jag trodde du hade koll på det här.
Hur fan har jag inte vetat det här? Men det var dels så ska jag... Alltså, jag har ju så jävla kort minne. Ja. Det kunde varit 3 månader sedan. Jag minns ju inte de som var med förra säsongen av Paradise. Så att nu när nya säsongen kommer och de bara så här, åh, där är han ju, bla bla bla. Och jag bara, ja, men han var ju med förra säsongen. Du vet, de tar ju alltid in någon från förra säsongen. Jag glömmer ju folk. Okej, låt mig bara förklara varför jag inte kommer ihåg vilka som är i Tylösand.
Det är okej.
Ja, men jag ska förklara vidden av min...
konsumtion.
Nej, men hur dåligt minne jag har.
Okay.
Mm. I tredje året av gymnasiet så insåg jag en dag att, fan, jag kan nu alla namnen på alla i min klass. Tredje året. Ja, vi var 25 pers liksom. Mm. Tredje året. Alltså jag är så jävla dålig. När vi filmar, om man har ett team, då kan jag allas namn till slut. För jag har olika så här knep jag använder för att lära mig folks namn. Och knep är att jag relaterar dem till olika filmnamn eller olika liksom skådisnamn och sådär. När premiären kommer, då måste jag titta på fotot, alltså teamfotot, och försöka gå igenom vad alla heter. För du kan ju inte komma till en premiär med folk du har varit familj med i 5 månader och bara, ja, hej, you. Du vet, det går ju inte, utan man måste ju... Jag glömmer folks namn direkt. Mm. Direkt.
Men det här med att plugga manus då? För det var en fråga jag skulle komma till när du sa att du hade 4 produktioner parallellt.
Ja.
Alltså, om du inte kan lära dig klassens namn på 3 år,
ja,
hur är det med manusplugg?
Jättelätt.
Skönt.
Alltså det är väldigt lätt med repliker. För de ska ju inte sätta sig i något särskilt. Jag kommer ju glömma dem imorgon.
Mm.
om vi filmar idag så är de borta imorgon. Men jag gör extremt mycket jobb med manuset innan vi kommer till inspelningsplats. Analyserar och lyssnar på manuset. Jag spelar in det på telefonen och så lyssnar jag på det när jag sover och när jag springer och när jag gör allt. Så att jag är så i manuset när vi väl kommer på plats. Så att det blir... repliker har jag aldrig haft svårt med. Det är ganska...
Men vad kan du berätta om de här projekten i höst då? Är det superhemligt alltihop eller kan du berätta någonting?
Nej, inget är hemligt faktiskt. Nej.
Välj och vraka.
Ja, jag börjar då med en serie som heter We Got This. Som är en amerikan som heter Schiaffino Musara som har bott här i Sverige i 12 år. Som har kommit på den idén. Och det är en konspirationskomedi. En slags Big Lebowski. Han ser ut som Lebowski. En Big Lebowski-historia nästan. Men den handlar om Palme. Det handlar om en amerikan som får reda på att det är en 50 miljoner kronors liksom hittelön om man lyckas lösa Palme-mordet.
Är det?
Ja, 50 millar.
Oh, shit.
Ja. Uh-huh. Det tänker amerikanen också. Han tänker, uh-huh, men det kan ju inte vara så svårt. Så han ringer till hotline och frågar, hur funkar det? Kommer ni swisha mig de här 50 millarna eller vad händer? Mm. Och så ger han sig ut på en jakt då för att försöka lösa Palme. Och jag spelar hans polare, en journalist, som säger att det här är helt, helt omöjligt.
Mm. Vem spelar honom?
Schiaffino Musara. Jäkla, helt perfekt casting. Jag tror att det kommer bli en bra. Det är SVT och SVT och Jarovski.
Cool.
Ja, den kommer bli kul. Och sen gör jag säsong 2 av, jag var nere och gjorde en serie med Colin Nutley, bröllop, begravning och dop.
Just det.
Förra året.
Hur är det då? Om vi ska stanna lite där, att han är ju ett återkommande objekt i den här podden, Colin Nutley, med tanke på att hur han regisserar och den här friheten han ger sin ensemble.
Ja.
Jag hade Helena Bergström i podden bara för några veckor sedan och hon pratade mycket om att det skiljer sig ganska mycket för hur mycket man gillar det. Alltså som skådis, hur mycket man trivs med den här friheten. Mm. Hur ser du på det?
Älskar det. Men min bakgrund var väldigt mycket så här indie-filmer med min bror. Båda mina bröder. Men, och den är, Baker då, min ena bror, där sysslade vi bara med improvisation. Över en ganska lång tid. Så att vi gjorde långfilm bara helt improviserad. Och sådär. Så att där blev... Så man blir van vid... Liksom, och från scenskolan så lär man sig massor med improvisationsteknik. Det finns ju massvis med tekniker som gör att alla kan göra egentligen.
Mm. Men hur funkar det om man ska bryta ner lite? Det är typ som att Colin säger att här börjar scenen och den ska gå i mål där. Och emellan så får ni göra lite som ni vill. Eller hur är det?
Ja, men det är väl lite grann som att så här, men till exempel, jag skulle vara toastmaster på det är ett par som gifter sig i serien. Och då säger han, ja men du är toastmaster. Och alla, då säger han till alla, imorgon är det bröllopet som vi ska filma. Så alla måste skriva sina tal till brudparet. Alla huvudroller måste skriva sina tal till brudparet. Då skriver man dem själv. Och sen så, du är toastmaster, då måste du presentera alla. Och sen så måste du hålla igång publiken. Och så filmar vi 2 dagar, 10 timmar om dagen. Och så under 10 dagar så ska du vara toastmaster på ett bröllop där du inte känner, jag känner ju ingen. Alltså, så att du ska presentera folk. Jag känner ju skådespelarna men jag känner ju inte deras roller. Så då måste du intervjua alla. Så här, men vem är du i förhållande till? Alltså, får man skriva små presentationer liksom, som man ska liksom... Och så håller man ihåg och det är liksom, och så kan han komma in och peta lite grann och säga liksom, amen, kör det där igen eller presentera Helena till exempel och säg det här också. Lägg till en sån här eller. Och det, jag tycker att det är skitkul. Det är mycket press. Som när de ska hålla sina tal liksom. Då ska du skriva ett i karaktär ett tal till ett brudpar och hålla det framför 60 personer live första gången och teamet. Och hoppas att du har skrivit någonting bra. Som skådespelare annars har du ju fått en text. Är texten skit? Det är inte ditt. Det är inte du som har skrivit den.
Men hur vanligt är just den här stilen? Att låta skådespelarna ha så stor frihet? Är det liksom improvisation något man lär sig på scenskolan och sånt också? Eller är det...
Ja, det finns massvis med tekniker för improvisation. Ganska enkla liksom. Tekniker som folk som också man märker direkt som skådespelare i synnerhet så känner man ju direkt när någon improviserar. För att man ser vilka knep de använder liksom. Jag tror att det är en enorm frihet och han castar så jäkla bra Colin så att alla är med på glädjetåget liksom. Alla kör och vet vad de ska göra. Så det är bara roligt, tycker jag.
Mm. Fan vad cool. Då har du nämnt de tre serierna som är aktuella. Och så är det två böcker också.
Två böcker och en långfilm.
Vad är det för långfilm?
Långfilmen är en grej som heter The Woman Under the Bed. Engelskspråkig sak. Det är en ung regissör som heter Robin Holm. Och jag såg hans första film något år, alltså 2 år sedan. Han gjorde sin första film när han var 18 bast. Långfilm som gick upp på bio. Ticket Holders. Och då såg jag den. Jag såg trailern och tyckte trailern var så jävla bra. Så att jag skrev till honom och bara, var du är, jag tar vilken roll du vill i, gratis i vad du än gör.
Är det sant?
Ja. Och så sa så som något år senare så mässade han och sa, vill du spela huvudrollen? Jag har ett nytt manus, The Woman Under the Bed. Och så läste jag den. Det är fan genial. Alltså han är så jäkla bra. Han är så fruktansvärt bra. Och fortfarande i ett liksom sökande och, det är en väldigt arthouse-aktig film på många sätt. Men jag älskar det. Jag tror att han kommer göra skitstora grejer. Jag sa till honom när han bara säger, är du säker att du vill göra det? Det finns ju inga pengar. Jag kommer härdan efter kunna säga, jag var med i en tidig Robin Holm. Mm. Jag var med i en tidig Robin Holm. Det är allt jag vill. Det är min betalning.
Och så här med facit i hand, blir det icke-betalt?
Ja. Ja, det blir det. Men du vet, han skriver repliker som varje skådespelare vill sätta tänderna i. Så det är, vissa gånger kan man få jobb som är jättebra betalda, men där du har liksom skit att spela. Alltså där det bara är så här, aha, ska jag? Ja, visst, men de betalar ju. Det här är motsatsen. Det här är liksom, han går ju i Tarantinos fotspår mer. Att han har ju text som är, som är skriven och som det finns ett hjärta i och det liksom sjunger. Och sånt stöter man inte på så ofta.
Men på tal om välbetalda pissjobb då, har du gjort någon reklam och sånt där?
Jag gjorde en IKEA-reklam med Måns Herngren. Det var det första jobbet jag fick när jag flyttade upp till Stockholm för 12 år sedan. Men annars har jag inte gjort någon reklam. Nej, jag tror inte det. I USA gjorde jag lite reklam när jag bodde där, men inte här. Nej. Förutom IKEA då.
Kanske många skådespelare gör det, lägger på någon röst på någon Lidl-reklam och,
ja,
och fakturerar 250 000.
Ja. Alltså, nej, men jag dömer ingen för det. Jag tycker att det är, alltså, jag tycker att det är en, folk kritiserar ofta skådespelare för att de är uppe och gör reklam för, vad fan gör han reklam för det där? Man måste ju också betala hyran. Man måste ju leva. Det är ju ett jäkligt osäkert och otryggt yrke. Det är inte som att det finns någon stor pension i slutet av det här någonstans. Det är inte som att det finns någon säkerhet. Du kan vara du kan ha det här året som jag har nu där man jobbar jättemycket. Nästa år kan vara helt dött. Under ett år. Så att det är ett osäkert yrke. Man måste liksom.
Och det går inte bara att göra Robin Holm-filmer.
Nej.
Även om man skulle vilja.
Det får bli en till säsong av Advokaten eller någonting emellan. Så.
Ja. Du, berätta om din relation till Uganda.
Oj, jag har faktiskt jag har ju familj där. Min mormor bor där. Min pappa bodde där. Han gick bort 6 år sedan. Men han bodde där. Och sen så har jag ju liksom afrikanska familjer, liksom, man har ju kusiner i oändlighet. Så att man har ju familj som bor där. Och min mamma åker dit någon gång om året och sådär. Jag har inte varit där sen jag föddes där. Jag har velat åka dit flera gånger. Jag har blivit erbjuden 3 gånger vid 3 olika tillfällen att på olika jobb åka dit. En gång när brorsan skulle göra en dokumentärfilm som heter Uganda du fria för 15-20 år sedan. Så sa han, häng på! Och då kunde jag inte, för då höll jag på att jobba. Nästa gång skulle jag hålla en filmkurs i Uganda som Svenska akademin, eller de heter, inte Svenska akademin utan Svenska institutet hade där, och då var jag på teatern och jobbade. Och sen sista gången nu så var det bara typ 2 år sedan någonting, så var det någon som hade någonting och då var jag på inspelning på Advokaten. Så att jag har velat, och jag har ju varit i olika, jag har ju cirklat landet, alltså jag har varit i både Nordafrika och Sydafrika och lite runt och sådär. Men aldrig neråt mot Central- och Östafrika.
Hur mår det landet? Vet du det?
Alltså, jag tror att det mår bra. Det finns ju väldigt mycket såna här konstiga lagar och regler som ofta sprids på internet om liksom homofobi och sådär. Och så är det ju, mig veterligen. Jag kan ju inte tala för jag har inte varit där. Men så är det ju självklart. Som det är i stora delar av världen. Men jag tror att rent ekonomiskt och sociopolitiskt så är det ju på uppgång. Vad jag vet. Jag håller mig inte jätteajour, måste jag säga.
Nej.
Jag är lite dålig just där.
Om vi poddar igen någon gång så kan du kanske berätta om hur du var där.
Då,
då är du påläst.
Ja.
Du, eftersom att det här blev lite improvisation och lite annorlunda mot en vanlig Nemo möter en vän, så ska vi leka en liten lek som jag har skrivit på vägen hit.
Okay.
Så väl förberedd är jag. En liten associationslek.
Just precis.
Jag säger ett ord eller ett namn och du ska reflektera kring det liksom, lite grann. Du får säga ett ord om du vill om det, eller så får du prata i en kvart om det.
Liksom. Och om jag inte vet vem eller vad det är som du... Alltså om du säger ett namn på en person jag inte känner till då...
Ja, då är det bara pass.
Ja.
Men liksom, det är bara att prata om det du känner när du hör ordet eller namnet.
Okej, okay, häftigt.
Första ordet är pengar.
Skulle vara bra att ha mer av. Men jag känner ändå att man får inte, och det pratar jag mycket med om med min fru, man får inte låta det bli en största... varken lycka eller huvudbry. För saker löser sig. Det har de ju gjort i 43 år. Så att på något sätt så löser det sig. Man får inte hänga upp sig för mycket på det.
Intervjuer.
Älskar intervjuer. Tycker det är, faktiskt, och det säger jag inte bara att jag är här, men just poddar tycker jag är skitkul. För intervjuer i regel är ju sådär... Vi har 4 minuter sändningstid, nu kör. Poddar tillåter ju en utveckling av ett samtal och en idé, och plötsligt är man inne och pratar om Uganda och sen är man och pratar om film och te. Ja, men du vet.
Vad pratar du aldrig om i intervjuer? Har du någon sån här big no liksom?
Nej. Jag har, jo, eller det är väl så här, jag... Det är väl mer saker som man har pratat om och som man sen så här, igen, really? Alltså att man blir den så där. Mm. Men det finns ingenting som jag känner att, nej, dit går jag inte. Jag har inte tänkt på någon sån. Det kanske finns någon, men jag har inte stött på den.
Ja, du känns ju som en väldigt transparent person.
Ja.
Nästa ord är, eller mening. Nu är det faktiskt dags för en mening. Stjärnorna på slottet. Vad väcker det för tankar och känslor i dig?
En av de bästa veckorna jag någonsin har haft, som jag aldrig vill göra om. Ja, det är vad det väcker. Skitmycket jobb. Att ha sin egen dag är faktiskt vidrigt. Alltså jag hatade det var min första fråga. När de frågade om jag ville vara med, så skämtade jag så, måste man ha sin egen dag? Kan man inte bara softa på de andras? Det är folk tror att det är koketteri, men jag är inte särskilt förtjust i, jag tycker inte om min egen födelsedagsfest. Jag tycker bättre om andras födelsedagsfest. Men jag är inte så glad i att vara liksom i centrum med alla ögon om man ska berätta någonting. Det är så här, om man sitter på middagsbjudning och det är en stor grupp människor och någon säger, ja, men berätta lite om den filmen eller så här. Man kan förstå, för film och tv är lite exotiskt och lite spännande. Men det där när alla blickar och så ska man berätta, då är jag väldigt kortfattad ofta. Utan att försöka vara otrevlig, men att man är så här, ja, men det... Och sen så bollar man över frågan till någon annan. Och Stjärnorna på slottet är det, fast i 17 timmar. Mm. Att folk liksom sitter runt ett bord och stirrar på en och man ska berätta.
Men var det mycket så här inslagsproducenter som sa, kan du inte prata mer om det där och det där och så här, eller?
Ja, men inte så mycket faktiskt. De kan komma, för vi har ju gjort en förintervju som varar i 6 timmar, där man sitter liksom själv och bara gör och bara pratar från början till slut. Då gör ju de små anteckningar.
Hela livet alltså.
Ja, du snackar igenom
ditt liv.
Ja, du möts ett par månader tidigare och så bara berätta om allt. Och så börjar de, och så ställer de 1000 frågor. Och den förintervjun är ju det de klipper till mycket när de när man berättar om någonting så kan de klippa till förintervjun och liksom så här, för att boosta upp det du sa på plats liksom. Och där, så där vet ju de redan allt. Och då kan de komma och säga, ah, men nu hoppade du över det här. Det skulle vara roligt att höra lite om eller så där. Så att de kan vara inne. Men det är inte så mycket ändå. För jag tror att man, när man väl kommer dit, så vet man, man har någon form av narrativ klart för sig i huvudet, eller någon form av dramaturgi att så här, om du skulle berätta om din barn och ungdom, och sen skulle berätta om din, eller så här, först berätta om barndomen, sen så liksom mellanåldern där, och sen karriären på kvällen. Ja, det var inte, de lade inte sig så mycket.
De inte. Fan, det påminner jättemycket om kungen av Tylösand.
Är det så? Lade de sig i? Du, nu måste jag få veta en sak här. Jag har en fråga.
Fråga på.
Ja, men det här handlar egentligen, jag vet, jag minns fan inte hur det var på Tylösand, för ni blev ju inte utröstade där.
Nej, precis. Nej. Det var ju ingen tävling. Det var bara 8 dårar i ett hus på en strand i Tylösand som...
Helt jävla skogstokiga dårar alltså. Fy fan, vilket galet program det var.
Ja, och jag och Jocke var ju värst.
Ja.
Och det är också bara vi som har liksom hållit oss kvar i någon slags offentlighet.
Det är så, ja.
Jag hade en paus från offentligheten i typ 5-6 år där jag söp och knarkade sönder mig. Så sen kom jag tillbaka med podden och nykterhet.
Ja. Fy fan, alltså, man kan ju fatta det efter det där.
Ja, men det är ju så.
Program. Ja.
Man blir ju, alltså, med risk för att låta tjatig, jag har ju pratat om det här mycket i intervjuer och i podden, men alltså, tiden efter ett sånt program, man är ju så skadad alltså, av den där snabba kändiskapet, och man är redan en trasig, osäker kille som bara vill.
Hur gammal var du?
Jag var 22 och jag hade ett stort svart hål inom mig som jag ville fylla liksom med någon slags bekräftelse och kärlek. Så fick jag allt det, sen försvann det. Då stod jag där liksom och ingen brydde sig, och då kom liksom verkligen missbruket som ett brev på posten liksom. Så ja, det är underhållande de här programmen, men det finns en problematisk faktor i det. Jag tänker att det är klart att folk som har saker att falla tillbaka på, som är trygga i sig själva och kanske har något mål med sitt kändisskap, visst, de kan göra med programmen, men folk som är trasiga bör nog hålla sig undan. Problemet är ju att det är de trasigaste som söker dit.
Såklart.
Och det är de som oftast är mest underhållande också, för de gör ju vad som helst för att få folk att skratta och bara wow, vilken dåre liksom. För så var det för mig. Jag ville ju bara få folk att reagera bara så här. Kolla vilken galning liksom. Och så blev det ju.
Ja, men det är just när man är alltså 22. Jag har sagt det så många gånger också när barnen pratar om så där. Ja, men när man är på när folk stoppar eller ska ha en selfie eller när folk liksom så där. Det har kommit, jag är glad att jag har kommit så sent i ens liv. Hade jag fått det när jag var 22. Alltså, ja, du vet, vilken 22-åring har inte ett stort hål, och alltså, vet alla 22-åringar, är man alltså 19, 20, 21, 22. Allt man har, man vet ju inte vem man är. Man söker efter en identitet. Om folk då säger, för fan vad du är fantastisk, här, ta så här mycket pengar, beställ dig i den här baren. Du vet, tjejer och killar flockas till den och liksom,
aj, och sen så fan, börjar det dala liksom.
Och sen när det börjar dala,
alltså, vad gör man då? Då gör man ju vad som helst för att det ska bestå. Och då börjar man göra dumma saker liksom.
Baren Robban, vad heter han, Robban?
Exakt.
Som målar sig blå och...
Robinson Robban,
var han inte i baren också? Nej.
Kanske. Men det var väl Robinson han blev.
Robinson Robban.
Han målade sig blå, för att folk skulle höja.
Fejkade en räddning av en våldtäkt. Exakt.
Jo, men jag intervjuade faktiskt honom för att jag var så nyfiken på hans liv. Ganska nyligen, det var bara några månader sedan. Och då pratade vi om den här våldtäkten som han iscensatte för att få liksom cred. Det är ju, alltså, han fattar att det är helt galet, men han var ju så desperat för att få lite attention och lite goodwill poäng liksom i media. Alltså, det är så sjukt, men det är också så starkt.
Jag förstår det. Nej, men jag kan förstå, alltså det är, jag kan verkligen förstå. Och det där, det beteendet, det går ju jätt, alltså man ser ju det hos folk som är i media, och i min bransch och liksom i alla branscher, att det finns ju en idé av, om man släpper någonting, om man är jävligt het en period, och man släpper en serie eller en film eller någonting, och har pressdagar, och så all press är där, och det skrivs som fan, och det görs grejer, och det, du vet, och man postar och man gör allting, och det kan jag själv känna sig, och så har det kommit ut jättemycket artiklar och jättemycket, man är med i sådana här ärofyllda poddar och grejer, och sen så dör ju det såklart, för herregud, världen snurrar ju vidare, det kommer ju nya filmer och nya grejer, och en tomhet infinner ju sig hos väldigt många. Mm. Jag kan tycka att det är en jävligt skön tomhet, för den där dagen när man sådär, jag har ingenting idag, bara lägga sig i sängen och skriva och kolla på Paradise. Men jag kan förstå känslan hos Robinson Robban. Mm. För det måste ju vara för jävla jobbigt också, att om han har blivit känd, men det som du beskriver om Kungen av Tylösand, om man blir känd för någonting som inte går att göra igen.
Nej, precis.
Det är inte som att man gjorde en låt som blev skitbra och sen så kan göra en till, utan man, det är då man måste på något sätt återskapa sig själv och skapa en sån här situation. Mm. Där man får samma kärlek fast på riktiga villkor på något sätt, att man så här, men nu,
och då måste man liksom flytta gränserna också.
Ja.
Gör det ännu värre.
Ja.
Alltså hitta på ännu mer galenskap, och det är, då är det farligt.
Då är det jävligt farligt alltså.
Ja. Det blev ett långt sidospår, ja. Men det är ju det som är lite av charmen med podcast.
Ja.
Som sagt, man kan sväva iväg liksom och prata om helt andra grejer, och det är helt okej. Men om vi fortsätter med lilla leken här, så nästa ord att reflektera kring är alkohol.
Jättegott. Jag skulle kunna dricka alkohol varje dag. Jag tror faktiskt att jag skulle kunna bli en sån här alkoholiserad Hemingway-gubbe som satt bara och söp och skrev hela tiden. Det som större delen av tiden, jag kan förstå, min bransch är ju liksom, jag har urladdningar hela tiden. Som du har varit på scen i 3,5 timme och bara svettats och skrikit och gråtit och hållit på och fäktas och grejer som nu på Stadsteatern. Då antingen så kraschar du, bara går och lägger dig, eller så måste du, alltid kommer någon säga, ska vi ta ett glas vin? Och så tar jag ett glas vin. Jag förstår att många skådisar blir alkoholister. För egen del så är det mer ur ett barnperspektiv. Jag har ju små barn, sitta där och supa. Men också ur ett träningsperspektiv, att fan, jag kan inte hålla, jag måste ju hela tiden träna, och man måste hålla igång, och man måste liksom men om jag kände, det finns perioder där man känner så här, när man har varit på inspelning, varenda inspelningsdag, om du är på bortaplan i synnerhet, om du är hemma då åker du ju hem, men när du är borta och bor på hotell, då är det ju väldigt, väldigt vanligt att man skådisar efter varenda inspelningsdag säger, ska vi ta ett glas i baren? Ja visst, så sitter man och det är skittrevligt. Och det är inte det att man sitter och super, det man tar ett glas eller två, och så sitter ett gäng skådisar och babblar högljutt och har det skitgött. Det är väldigt oemotståndligt om du efter en lång dags inspelning. Men ibland måste man bara säga så här, vet du, jag måste bara ta en paus nu, jag kan inte. Även om det bara, du vet, två glas vin, så har det varit två glas vin nu varenda kväll i 2-3 veckor. På pappret, alltså på min, du vet, nu om jag skriver ner hur ofta jag har druckit på en lapp, så känns det inte rätt liksom. Mm. Och så man liksom backar lite.
Men hur mycket dricker du och hur mycket tränar du?
Jag tränar i perioder väldigt, väldigt mycket. Så att jag kan träna, jag skulle säga att jag snittar. Nu har jag varit lite lat, men för vi har varit på nattinspelningar i 3 veckor. Men jag skulle säga att jag snittar 4 eller 5 gånger i veckan. Om jag ska träna inför någonting så snittar jag 2-3 gånger om dagen.
Shit alltså.
6 dagar i veckan. Så när jag tränade inför första säsongen av Advokaten, så ville jag att han skulle vara jävligt
rippad.
Ja, men han skulle ha jäkligt, han skulle inte se så sund ut heller. Han äter liksom inte för att det är gott, han äter för att han måste. Han tränar inte för att det är kul, han tränar för att späka sig själv nästan. Mm. Och då kände jag, ja men då så. Och då blev det 3 gånger om dagen. Så nu inför We Got This, så känner jag, ja men han behöver inte vara i så bra form, men det är ändå skönt att träna. Så 3-4-5 gånger i veckan.
Mm. Ja, det är ju mycket. Men ja, just det, du svarade inte på frågan hur mycket du dricker, tror du.
Ja, hur mycket dricker jag? Ja, fan. Alltså, nu kommer jag ju precis ut ur Advokaten, så nu har det varit mer än vad det ska vara. Men jag skulle kunna säga, fan, hur mycket dricker jag? Alltså det finns ju svaret. Det är det som är så intressant med den frågan. För det finns ett svar som man känner, det här är nog sant. Och så finns det ett svar som man känner, och så samtidigt som, det där kan ju inte säga ut i eten på det här jävla viset. Nej, men jag skulle fan ta mig säga, alltså 3-4 gånger i veckan nu när vi har filmat varje inte varje inspelningsdag, nu vi har filmat natt ju. Så det har faktiskt varit mindre nu i några veckor, men när man filmar, när man är hemma och livet är normalt, så varje helg, varje fredag så, och varje lördag går jag ut på en dejt med min fru och då dricker vi ju vin.
Varje lördag?
Varenda lördag. Aha. I 60 minuter. Världens bästa tips. Inte 59, inte 61, 60 stycken minuter.
Så det är date night varje lördag i 60 minuter?
Mm. På orangeriet som ligger precis liksom utanför, så 2 minuter hemifrån, 60 minuter, eller som jag kallar det, 2 glas vin. Mm. Och sen så hem igen.
Men hur länge har han gjort så?
Vi har gjort 2 år kanske.
Gud vad mysigt.
Det är skitbra.
Relationstips med Alexander Karim.
Ja, men det är så skönt. Och det är också det där att det är inte en fika. Så en fika kan man ju ta eller man käkar lunch tillsammans på stan eller någonting. Det är en sak. Men att sitta som 2 vuxna människor med ett glas vin på ett uteställe en lördagkväll påminner den om att så här, men vet du, vi är inte bara de här föräldrarna som springer och gör frukost och fixar och donar, utan vi är också så här, vi är också de här vuxna.
Fan, jag fattar inte hur du får ihop det. Alltså, du är så här, jag tränar 5 gånger i veckan, jag dricker vin 5 gånger i veckan, jag har 4...
Jag dricker vinet 3. Efter träningen. Alltså,
vinet under träningen.
Jag dricker vinet under träningen.
Ja, med barn på axlarna, skriver en bok, satt på löpbandet.
Nej, men det går ju. Vad fan? Ja, men folk, jag tror inte att, jag tror att alla människor
skulle få ut det. Hur mycket sover du? Vad behöver du liksom?
Jag måste ha 4-5 timmar.
Men 4-5?
Ja, men det är bara jag måste ha. Alltså, ja. Det är inte idealet. Jag hade en period när jag höll på att skriva, redigera klart boken, där jag gick och la mig vid 12 och sen så vaknade jag vid 5. Mm. 12:30 eller någonting. Så att jag hade 2-3 timmar när alla hade somnat, och så kunde man sitta och skriva och kolla något avsnitt Paradise och göra sin grej, och sen så sov jag till typ 5. Och vid den tiden då man normalt sett så här bara vaknar till lite, kanske går upp och kissar eller bara somnar om, då gick jag upp och så hade jag preppat kaffebryggaren och så trycker jag igång den. Och så tar jag med mig kaffe tillbaka och så sitter jag och skriver. Och på sommaren när vi var på semester då, så vaknade jag tidigt och gick ner och satte mig i stugan och skrev några timmar innan alla vaknar. Så att man får ju ändå samma dag som de andra får. Och sen så brukar jag däcka någonstans mitt på dagen.
Mm. Powernap.
Powernappa så in i helvete en timme och snarka sönder hela sommarstugan eller snarka sönder hela lägenheten. Och sen så är man på det igen. Och sen så är man uppe lite senare än alla andra och vaknar lite tidigare.
Jag blir så jävla avundsjuk på människor som kan gå runt på liksom 4-5 timmar sömn på natt. För jag, alltså om inte jag sover liksom, jag måste fan sova i alla fall 7 timmar för att fungera. Alltså.
Är det så? Ja. Hur gammal är du? Du är yngre, det är också en skillnad.
Jag är 32.
32, det är som att vara 14 igen, för fan. Du får sova hur mycket du vill.
Och jag hatar det här. Jag vill se vad människa som kan gå runt på liksom 5 timmar och bara fungera.
Men vet du, vet vad det är?
Är det en vanlig sak?
Det är en vanlig sak, och det är de här ungarna har tagit sönder mig.
Ja.
Det är vad det är.
Jag har ju nummer 2 på gång här.
Ge det några år så kommer du också gå runt på 5 timmar. Ja. För först så har man ju en period med de här små människorna, att de tvingar en att gå runt på 5 timmar. Min dotter hade kolik, extrem kolik. Så hon sov ju aldrig. Och sen min första son hade lite kolik, men han var ju bebis, så att han sov ju inte. Så att våra sömnrytmer har ju blivit rubbade totalt. Jag kan klara mig på lite sömn. Malin älskar att sova. Men å andra sidan kan någon viska i andra änden av lägenheten så vaknar hon. Jag kan sova genom jordbävningar när jag sover. Alltså jag sover genom allt. Så att det är liksom du kommer komma, när du blir min gubbålder, då kommer du sitta där och bara, jag fattar vad den här även sa där. Alltså, då är jag ju död, men jag fattar.
I'll get back to you.
You'll get back to me.
Nästa ord i vår lilla associationslek är ångest.
Det här kommer låta så jävla soligt, men jag har aldrig ångest.
Fy fan, jag kunde nästan räkna ut det.
Alltså, och det är faktiskt inte ens en lögn. Alltså jag har... jag har ångest om någon ber mig läsa eller hålla tal på ett bröllop. Då får jag... Eller nervositet är väl det mer.
Men när mår du piss då? När mår du som allra sämst?
När någonting dåligt har hänt. Jag mådde piss när... Senaste gången jag mådde piss, det var några månader sedan när min son fick skitont här i ljumsken och knappt kunde gå upprätt. Och man inte visste vad det var. Jag tog honom till sjukhuset och de testade allt. Och de höll på med ultraljudsgrejer och allt möjligt. Och det bara inte löste sig. Och man började tänka på det värsta, naturligtvis. Och sen så gick det inte över. Så dagen efter kom vi tillbaka. Och det var, liksom, det var inte förstoppning, det var inte det. Och när de körde in honom i den här magnetröntgen, då, det var en av mina pissigaste tider på hela året, om inte, alltså på väldigt, väldigt länge. När man ser sitt barn åka in i den här maskinen. Och som filmarbetare så använder man ju filmreferenser till allting. När någon åker in i en sån maskin, då har de, kan, alltså det är så här, det är det tecknet. That's the sign. Och min fru sitter i ett hörn och liksom inte kan hålla gråten tillbaka, för att hon ser ju också en jävla maskin, du vet. Det var, då mådde jag piss. Och det är det jag menar. Det är som det här med ryggont eller allt det där. Att sen när han kommer ut och det visar sig, ja, men det där var bara en sån här för, vad heter det, för stor, man har sån här glans, vad heter det, sån här
körtel.
En körtel som var förstorad. Som var svullen. Och så att det gjorde ont med när tarmarna tryckte mot det. Men när man väl kommer ut ur det, då blir man ju så här, jag fattar inte vad ska jag ha ångest för? Alltså, jag har precis varit där inne och varit rädd för att min son har liksom en seriös sjukdom. Och så kommer jag ut och sen ska jag så här, ska jag ha ångest för så här, fan också, nu fick vi en skitstor elräkning, jaha. Alltså.
Nej, men det är ju väldigt svårt att relatera till ångest om man inte har det.
Ja. Alltså,
för att folk som har problem med ångest har ju inte, alltså oftast har de inte det på grund av saker.
Nej. Har det, de liksom. Bara har det, ja. Jag känner sådana.
Ja.
Väldigt många.
Ja, men jag fattar. Nästa ord då att uttala sig kring är, eller namn. Hollywood.
Älskar Hollywood. Jag hade gärna flyttat till Hollywood idag. Jag bodde i Hollywood i 5 år och folk hatar ju den, så jag förstår inte. Jag tycker att jag älskar människorna, vilket också är ganska sällsynt, tror jag. Folk tycker att folk är så falska där, och det är klart att det finns falska människor där. Men det finns en livsglädje, det finns ett socialt liv där som är väldigt kul. Och framförallt så finns det sol. Och sen så är jag ju filmnörd utav bara helvete. Första gången som jag fick komma på, jag hade ett möte på Paramount, och man får köra upp till grinden där och man, hello Mr. Karim, you can park in law. Du vet så här, grinden öppnas till Paramount, och du vet, det var ju nu i vuxen ålder, när jag bodde där på 90-talet, så körde jag förbi Paramount hela tiden och bara, fan, tänk att få gå in på de här studiorna. Och nu när man har varit inne i alla de här, och man har sitt möte, men då är du ju inne. Det är svårt att komma in, men när du väl får, så får du ju vara där. Och då kan ju du promenera runt bland alla de här studiosna och kika in, och ja, där håller de på att filma den grejen, och man kollar på sets, och man går runt i västernstaden på Universal, och man går runt, alltså man kan ju bara promenera fritt. Och du vet, det är Hollywood för mig. Det är liksom platsen där min barndoms drömmar skapades.
Cool. Örjan Ramberg.
ett vidrigt symptom på ett mycket större problem. Skulle jag säga. Örjan är ju, jag har stött på honom en gång, och då ville han bråka. Alltså inte med mig, utan med mamman till Albas kompis. Vi var, så att det är liksom, det finns en, det, jag vet inte fan vad man ska säga, men jag tycker, samtidigt som han är den han är och han har gjort det han har gjort, jag kan inte uttala mig om vad han har och inte har gjort, men däremot så tror jag att det är farligt också att peka ett allt för starkt finger just på Örjan Ramberg, för att då blir det så här, men nu jobbar inte han på Dramaten längre och han är liksom klar där. Okej, fine, då har vi löst. Boogeyman is dead. Men då blir det lätt att man glömmer att det här är ju en pandemi. Alltså det här är ju stort, alltså. Mäns våld mot kvinnor. Jag har gjort jättemycket research på just det. över åren, med början 15 år sedan, när jag gjorde, skrev ett manus, ett kortfilmsmanus om en våldtagen kvinna. Och var på ett sånt här jourhem för gömda kvinnor som research. Och jag har ingen erfarenhet kring det. Jag har aldrig sett det. Jag hade inte varit med om det. Jag har inte sett någon kvinna få stryk. Jag tror inte någon skulle våga ge sig på just de kvinnorna som jag växte upp. Alltså min syster och min mamma. Så att jag har vuxit upp i ett väldigt starkt matriarkat. Så att när jag kom dit så tänkte jag, amen, det är väl det man ser på film. Några örfilar och lite så här. Totalt naiv. Och fick höra de här historierna. Och då inser man att fan, det här är en, nu tror inte jag på ondska utan mer på onda handlingar, men det här är ju det närmaste ondska man kan, alltså det är så jäkla vidriga historier man får höra. Och sen den dagen så har jag brunnit för just den frågan och haft det med i alla, egentligen när jag tittar tillbaka så har jag haft med i allting jag skrivit någon form av alltså mäns våld mot kvinnor i någon skepnad. För det är så ofattbart och det är så genomskinligt på något sätt. Det finns ett så genomskinligt kvinnoförakt och ett så genomskinligt maktmissbruk och det finns en sån otrolig litenhet i det. Men som sagt, Örjan är ett symptom på ett enormt mycket större problem.
Vad hade hänt om han tog livet av sig nu?
Örjan?
Mm. Det tycker jag är en ganska intressant fråga, för att nu när han fick sparken från Dramaten och det här, och att om en sån person som fick ändå konsekvenser av sina handlingar och den skiten han har gjort skulle ta livet av sig, då skulle liksom, det skulle förmodligen vända lite då också på ett sätt, så här, fick han för mycket skit, för jag menar.
Alltså, jag tror väl så här, jag tror att ytterst så är det väl så att man får ju ta ansvar för sina egna handlingar. Om han tar livet av, jag vill inte att han ska ta livet av sig, absolut inte. Jag vill inte att någon ska ta livet av sig. Jag vill, om man ska ta någonting ska han ta ansvar för sina handlingar. Han skrev ju någon grej i Expressen som egentligen bara var en det var inte en ursäkt, utan det var bara liksom någon form av bortförklaring. Alltså ingen ska ta livet av sig. Jag tror på att det finns förlåtelse för alla, eller i alla fall förståelse. Att man måste kunna göra saker i sin ungdom. Jag såg just nu på nyheten om Justin Trudeaus blackface-foto ifrån när han var 28 bast, 2001 eller vad det var. Och att han ska liksom sänkas inom politiken för att han målade sig brun och gick på en Arabian Nights-fest i början på 2000-talet. Naturligtvis omdömeslöst, naturligtvis dumt, men herregud, fan, Roma-teatern hade ju en Otello i blackface ungefär samtidigt. Alltså det går
ju inte att leta upp såna här gamla grejer och döma folk för det.
Nej, och framförallt det som faktiskt spelar roll någonstans. Såvida man inte har gjort någonting som är oförlåtligt. Vissa saker är jävligt svåra att förlåta. Men man måste ändå kunna gå vidare. Men om man har gjort någonting som bara är dumt, det var bara idiotiskt gjort, såklart. Men sen så kommer han på tv, han ber om ursäkt, han säger att det var idiotiskt gjort, då måste vi väl kunna gå vidare. Det är väl svårt, med tanke på Justin Trudeaus historia, att säga att han är någon form av rasist. När det gäller Örjan så är det väl så att fan, jag kan förstå. Bara för att jag inte sitter och sitter på någon sån ilska som han sitter på, som att jag inte sitter på ångest. Det är klart jag förstår och sympatiserar med folk som går runt och känner ångest, eller går runt med en ilska som är okontrollerbar, eller går runt med olika känslor. Jag förstår dem absolut, jag sympatiserar med dem. Men om Örjan nu då hade kommit och sagt, fan, jag gjorde så jävla fel. Jag vet inte vad jag kan säga, men jag ber så hemskt mycket om ursäkt till alla anhöriga. Jag ber om ursäkt till alla jag har sårat. Jag ska jobba på mig själv. Förlåt. Då hade hade han sagt det, då hade jag kunnat tänka mig gå och se honom på Dramaten. Förstår du vad jag menar? Alltså, saker och ting kan inte... Jag tror ju inte på liksom dödsstraff. Utan jag tror på rehabilitering. Och jag tror att om man vill liksom komma tillbaka. Jag tror inte på att man ska liksom förvisa folk för alltid för deras onda gärningar. Folk tabbar sig liksom. Folk gör dumma saker.
Och det är ju jävligt problematiskt med det här häxjakten på folks gamla handlingar, tänker jag. Det är så, det blir så konstigt med, men som den här, någon, jag tror det var någon Family Guy manusförfattare som har skrivit ett homofobiskt skämt för 12 år sedan i en tweet liksom, och ska han få sparken för sin, för det han gör nu. Det är så här, tiderna förändras ju också. Då på den tiden så var det ju inte så magstarkt som det är nu. Då kan man ju inte döma folk idag för något som skrevs då. Det går inte. Man måste ta hänsyn till hur tiden är också.
Precis.
Det är så konstigt det där.
Ja, men det är verkligen, det är skitmärkligt. Men det, men det där handlar ju väldigt mycket, folk letar ju med ljus och lykta efter, eller så tidiga oförrätter som folk har gjort. Jag tror att det är, jag tror att det är helt fel väg att gå. Det är ungefär som namngiveri. Jag förstår att hela MeToo-rörelsen och alla, allt mycket av det som har hänt nu är ju på grund av att vissa modiga gick ut och sa namn på sina förövare. Och det är ju jättebra. Konsekvenserna av det var jättebra. Men i grund och botten så tycker jag ju att om du har namngivit någon, så även fast det var en väldigt, väldigt bra sak och det startar MeToo i hela världen och så där, så är det ju så att man får inte namnge folk. Man får inte säga, jag får inte säga Nemo har gjort det här mot mig offentligt, om det är någonting olagligt. Jag kan ju inte säga det, jag kan inte påstå sånt, för det är ju förtal. Och jag tror att vi måste, även om alla vet att det är sant, som med Harvey Weinstein liksom, även om alla, varenda jävel vet att det är sant och det finns ingen, så måste vi ändå hålla fast vid att vi bor i en rättsstat. Och det är skitviktigt för att bevara rättsstaten. Och den är inte felfri, den är långt från felfri. Om man tittar på statistiken kring våldtäktsstatistik och hur många som döms och sådär. Jag håller helt med att den är helt åt helvete. Men det är den vi har just nu. Den måste utvecklas, men det är den vi har just nu. Och så fort vi accepterar att man säger Harvey gjorde detta, även om vi vet att han är skyldig, då accepterar vi också att man kan säga det är en slippery slope, som man säger, att plötsligt så kan ju ditt namn dyka upp. Och då är det inte lika roligt. Jag tror man glider sakta då in i en slags McCarthyism där liksom lappar slängs under dörrar liksom i natten och bara man nämner namn och det blir ett namngiveri och det blir så här, men den och den och den och den, och till slut jag tror att det är det största hotet mot hela MeToo-rörelsen, namngiveri, plus att det är inte namnen du kan nämna som är det farliga här. Det är ett systemfel som gör att män slår kvinnor, för det är inte bara de som har varit i nyheten. Det är ju inte en liten Martin Timell där, en liten Virtanen där, en Harvey Weinstein där, en den där. Det här är...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så jävla stort så att det är helt löjligt. Om man tittar på de här hashtag rättslösa nu som har varit runt om i hela landet. Det är så stort. Det handlar inte om en snubbe där eller någon snubbe på någon restaurang där. Alltså, det är, eller någon snubbe på Dramaten eller någon snubbe på. Det är så stort så att jag tror att det är farligt att det startades med att ett par namn nämndes. Fine, resultatet blev det blev och det är fantastiskt. Men nu tycker jag man ska sluta med namnen och börja titta på lösningar. Där fingerpekandet gör också så att alla, väldigt, eller väldigt många män man pratar med blir så här, men fan, jag har inte gjort någonting, men fan, jag är ju en good guy. Jag vet inte, det är bara så jävla tokigt. Det är det, fan, nu går jag on and on. Du har rört på en hjärtefråga här. Det är också en sån sak som jag tycker är så jävla märkligt när folk snackar om så här, men jag har inte gjort någonting. Det säger man inte om något annat brott. Om det finns en, om det brinner bilar i Husby, så säger ju inte man, jag har inte bränt några bilar. Nej, kollektivt så försöker vi hitta en lösning för vad ska man göra för att det inte ska brinna? Om det skulle ske en mordvåg där en seriemördare började döda massa människor, inte fan skulle folk gå ut och säga jag har inte dödat någon så det rör inte mig. Nej, men vi skulle tillsammans bara säga fan, hur får vi stopp på det här då? Mm. Nu får vi pressa våra politiker, eller vi får pressa våra liksom. Men nu, när det är en våg av kvinnor som misshandlas och våldtas, då blir jag, jag har inte våldtagit någon. Jag frågade inte om du hade våldtagit någon. Jag undrar bara vad du ska göra för att få rätsida på det här. Det är ju, fan, halva befolkningen går runt och är rädd liksom. Mm. Det är ju helt jävla tokigt. Halva befolkningen går runt och är rädd för andra halvan av befolkningen. Det är ju skitskumt. Mm. Det är ju fan terror.
Mm. Ja, det är märkligt alltså. Sista namnet, ja, slash ordet på den här lilla leken är Benny Fredriksson.
Benny Fredriksson.
Stadsteaterns.
Ja, Benny, fan, nu tänkte jag på Abba, jag fick mina tankar naturligtvis Benny Fredriksson. Jag hade två kontakter med Benny. Två när han ringde och frågade om jag ville göra två projekt. Och båda gångerna var han otroligt fin. Och det här säger jag inte bara som folk ofta pratar om, folk som har gått bort, att de var så fina, utan han var över förväntan fin. Mycket finare än vad han hade behövt vara. Jag, ett projekt som jag hade tackat ja till, som jag var tvungen att dra mig ur, där han sa, nej men du, och var hur fin som helst och hur mjuk och hur tillmötesgående som helst. Och där tror jag också att ett av problemen är just med när saker blir, när folk pekas på alldeles för hårt. Personen som du pekar på kommer känna sig som den enda skurken i världen, och personen som, och vi som pekar kommer känna att ah, men då, nu har vi löst det. Det där var den absolut sämsta utgången av hela den liksom händelse, alltså det var ju, allting gick snett. Man pekar för hårt, för aggressivt. Det där blir liksom att man som någon slags spjutspets av mobbmentalitet går emot en person. Och jag säger inte att han var felfri. Jag har inte någon egen erfarenhet, eftersom jag jobbar inte på Stadsteatern då. Men alla situationer där utgången är att personen i fråga tar sitt liv har ju varit helt åt helvete fel. Mm. Och de som var runt det, eller hur den utvecklade sig, och de som ledde den här spjutspetsen måste ju se över liksom. Där måste man ju tänka om. Det får inte vara på det där viset. Mm. För någon, jag skiter i vad de har gjort. Det är fel om Harvey Weinstein nu går och tar livet av sig. Det är fel. Ingen människa ska någonsin behöva ta livet av sig. Nej. Någonsin. Charles Manson ska inte behöva ta livet av sig. Nej, men förstår vad jag menar?
Nej, jag fattar. Du, avslutningsvis så har vi tre stycken frågor här. Och det är lite olika grad på tuffhet kan man säga. Oh. Eller känslighet. Vill du ha den lättaste mittemellan eller tuff först?
Va fan. Ska vi inte köra den tuffaste först så att man kan...
Mm. Absolut. Det lyder så här. Under MeToo så gick du ut och sa att du vägrar vara med i samma uppsättningar som Örjan Ramberg. Du pratade om det som ett risktagande värt att ta, att du kan förlora jobb på grund av det. Fast i ärlighetens namn nu, var det verkligen ett risktagande? Det är väl Örjan som inte har några mer roller. Din karriär blomstrar väl, och rent strategiskt var det väl ett kanondrag av dig?
Det var ingen tuff fråga alls. Jag sa, dels sa jag inte att jag skulle jobba med Örjan. Jag sa att jag inte jobbar med någon av dem. De som jag känner till, alltså de som man, och det är snack, man hör ju väldigt mycket. Så här, när jag skrev den här debattartikeln, så skrev jag den med liksom kinder blanka av tårar precis efter jag hade skrivit. Det här ställningstagandet var egentligen inte bara jag tänker inte jobba med, utan jag skrev ett manifest på 5 sidor där det var slutklämmen. Tidigare i manifestet hade jag skrivit, det var allt ifrån hot mot Örjan, där jag sa fan, jag ska, du din jävel, du ska vara rädd, och jag tänker fan, hör, läs det här nu, du vet inte om jag liksom, jag kan komma när som helst, där jag kände att jag vill att han ska gå omkring och vara rädd och se sig över axeln, den jäveln. Hur känns det att veta att det kanske finns någon där ute som Och jag skrev ett där superilskna manifestet, skickade det till min fru och hon sa: bra, nu har du skrivit av dig, radera allt och låt ingen någonsin se detta. Men sista biten är väldigt bra. Och det är ju så här, det är inte, det känns som ett min del, så sysslar mycket av de sakerna som jag gör nu som är advokaten, det hade jag ju redan gjort, börjat göra sen innan. Serien jag gjorde då, den var ju redan på när jag skrev det, en serie som jag gjorde nu i våras med, eller på Island. Och bröllop, begravning och dop hade jag också redan gjort, nu ska vi göra säsong 2. Så att mycket av de jobben jag nu ska göra är ju saker som redan var klara liksom. Det visade sig vara en väldigt positiv sak rent offentligt när jag gjorde det. Väldigt många människor som har uppskattat det och som har tagit det till sig och som har liksom kontaktat den. Men jag är ju också medveten om, alltså de facto, att jag har fått tacka nej till 2 jobb nu på grund av vilka som var med i det. Jag har fått kontakta folk som leder projekt som jag är med i, som jag redan har varit bokad i, och säga: hörru, det här är ett problem angående vissa saker. Och jag vet också att jag har blivit tilltänkt för en roll som de sen har sagt: nej, vi kan inte ta in honom. Så att hur mycket positiv energi man än har fått liksom medialt eller av kollegor som klappar en på axeln eller sådär, så vet jag ju att jag har ju liksom gått miste om vissa jobb. Och det är jag så jävla lugn med, så att det liknar ingenting. Jag är så tacksam över att de inte ringde mig för det där projektet, det där som de hade tänkt. Jag är så glad över att jag tackade nej till de där två rollerna. Därför att i slutändan, sådana här saker, de blossar upp och sen så blir det jättestort medialt. Och sen så, men det man måste titta på är: hur blir det i det långa loppet? Hur är det om 3 år? När det är många, när, om du sitter som producent i ett rum så här och du bara: fan, vi är på kast den här grejen. Ska vi vara, alltså, han är lite besvärlig alltså. Ingen vill anställa någon som är besvärlig till en filminspelning. En filminspelning är som en eld. Och du ska släcka den här elden och den sprider sig ganska snabbt. Alla filminspelningar är så. Och du vill inte sätta in en till liten eldsvåda någonstans i ett hörn, utan du vill ha kontroll över din eld ju. Så därför vill man eliminera orosmoment i filminspelning. Så att det, och alla skådespelare är utbytbara. Det är bara så här: men inte, om inte den kan, men ta den där och ta den. Det finns jättemånga skådespelare. Men till syvende och sist så är det väl så här: om det plötsligt skulle dala och de plötsligt skulle tycka att han är för jobbig att jobba med, om jag inte gör en till film eller en till tv-serie någonsin, det finns skitmycket saker, andra saker som jag skulle vilja göra. Jag skulle jättegärna vara polis. Jag skulle tycka det var skitkul att vara kriminolog och bara så här detektiv, alltså utredare eller så här, jobba på span eller så där. Jag älskar polisyrket. Jag skulle, alltså det finns så mycket andra saker. Jag skulle jättegärna bara säga: nej, men vet du vad, jag behöver aldrig gå till gymmet mer. Jag kan sitta i min säng och skriva. Jag kan dricka vin varenda dag och bara skriva böcker. Om det inte går, då kan jag polisa vidare. Alltså, det finns så mycket annat. Så jag är inte rädd.
Bra svar ändå. Man märkte ändå att frågan träffade någonstans, för du svarade väldigt hjärtligt.
Mm. Ja.
Näst sista frågan idag lyder så här: du var med i den första remaken av Jönssonligan. Nu spelas det in en ny remake med andra skådisar. Varför är inte du med? Är du ledsen över det?
Nej, alltså jag är ledsen över att vi inte fick göra en tvåa. Vi hamnade lite grann i skarven mellan två olika tidsepoker på något sätt. Film på bio idag går ju inte särskilt bra, men vi hamnade liksom i där man sa att om den här filmen får 300 000 biobesökare, så det är dit vi vill komma för att kunna rättfärdiga en del 2. Men tiden hade redan gått vidare, som idag, så om du får 100 000 ska du vara sjukt glad, om du får 50 000 ska du också vara glad. Och vi hamnade precis i den skarven, så vi fick 260 000. Och man skulle vara jävligt glad för 260, men det var inte det som de var. Ja, men du vet. Och uppföljaren var redan skriven och så vidare. Det var ett så otroligt, roligt projekt. Och regissören, Alain Darboy, är ju helt fenomenal att jobba med. Och så, de andra i gänget är också helt fenomenala. Och jag älskar tonen och jag älskar att göra. Men det här som görs nu, det är ju en helt, det är en helt ny ton. Alltså det är en helt, jag tror att det är mer återgång till, till klassiska Jönssonligan. Så där, alltså det hade ju varit skumt om de tog, alltså vi, det är som att vi lever i två olika universum. Alltså min Vanheden med Vanheden som, det är som att blanda Marvel med DC. Nej men du vet, det blir lite så. Du kan inte blanda. Vi var ju en mörkare värld, en mörkare foto, en annan slags humor. Men jag tror att den här som kommer nu kommer bli skit. Alltså det är ju Henrik Dorsin, det är ju Thomas Alfredsson som regisserar. Dra åt helvete. Hedda Stiernstedt är med, va? Alltså jag tror att den kommer vara tung.
David Sundin också, va?
David Sundin är med. Och vem är det? Vem är,
jag vet inte.
Dynamit. Är han Dynamit Harry?
Ja.
Och vem är då... Vänta. Rocky? Nej?
Nej, det är väl... Sickan är väl Dorsin?
Sickan är Dorsin.
Ja.
Och så Dynamit Harry...
David Sundin, ja. Dynamit Harry. Och Vanheden, det borde du veta.
Vanheden är ju den sista karaktären.
Ja.
Vad fan?
Det
var han, jag glömde. Vem är den sista? Med. Vem fan är den sista? Jag vet att det finns någonting.
Jag älskar att du glömmer alltså, han som du var.
Ja. Nej, jag vet inte vem som spelar Vanheden faktiskt. Jag,
ska vi kolla?
Ja, gärna.
Jönssonligan. Vad heter den ens, vet du det?
Nej, kolla på Jönssonligan. Eller kolla på Thomas Alfredsson och på IMDb borde det.
Den har ju blivit sjukt utdragen, vet jag. Den skulle ju kommit för liksom så här för typ förra vintern, men ja. men jag tror att en viss Anders Ankan Johansson,
ja,
jag tror,
ja,
att han är en komiker, va, ja, från Malmö.
Just det.
Ja. Ja, det blir nog lite mer humor igen.
Ja,
gissningsvis.
Ja.
Okej, sista frågan för podden lyder så här. Berätta om den graviditet som inte riktigt gick som planerat.
Var det den enklaste av de tre? Motherfucker! Jag ser vad du gjorde. Nej, alltså den... Det var... Vi hade ju två barn och bestämde oss för att skaffa ett tredje. Och riktigt, riktigt... alltså det, där är man ju igen på den här platsen där det är så här... Livet kan verkligen bli skit. Jag beskriver den här hela scenen väldigt tydligt i boken, Jonas Pålsson där, för de mister ett barn och det är på exakt samma sätt. Vi åkte till läkarhuset på Odenplan, man går upp, det är så här 15:e veckan eller någonting, så man vet ju att det är, man har gått, alla har fått höra det, barnen har fått höra det, man har ju pratat, man har ju liksom gått in i det liksom. Nej fan, vi var ju 17:e veckan. Just det, för de måste göra ingreppet sen typ dagen efter, de kan ju inte vänta. Och sen så började det med så här, ja, titta här är lilla handen och här är lilla det, och vi visste könet och allting. Vad är det och där är det, och sen så söker den sig upp och sen så när den kommer till huvudet så bara oj. Oj då. Oj, och så var det helt vattenfyllt så att det fanns liksom ingen hjärna. Det var ju bara ett huvud som var tomt. Det är helt fel sak att prata om när du går i väntanstider. Men
det är exakt den veckan också nu.
Det är fan skitläskigt. Men och då var det något som heter vattenskalle. Och det är sådär, men det finns ingen... Fan, förlåt. Är det jag som låter? Ja, det är det. Du får ett litet musiktrack där. Och då var det bara sådär, men ni har två alternativ. Det ena är att man föder fram barnet. Det finns ju ett hjärta som slår, men det här barnet kommer leva i kanske en dag och sen så, eller så kan man göra, alltså avsluta det nu. Och tanken på att gå i 20 veckor till, det finns ju inte. Alltså det existerar, så det kanske någon starkare än jag hade klarat av, men jag, varken jag eller Malin kände att det var någonting som vi ville göra, så då var det, vi får komma tillbaka typ dagen efter och avsluta det. Och där är det ju verkligen, jag tror att för min del som mannen i förhållandet, jag har ju ingen, det är ju inte i mig som den här människan bor, alltså det här lilla livet som, så, utan det är ju Malin som, så att för henne blir det ju en enorm liksom, det var ju enormt för mig och det var otroligt sorgligt, man ska berätta för barnen och man ska berätta för liksom för familj och ringa runt till alla och liksom på dagis, du vet, alla skriver, du vet, det är ju en sån lång rad människor som i 17:e veckan vet att man är liksom går i väntanstider. Det är inte som om man hade liksom Jag menar, vi har fått varit med om det när det har varit i typ fjärde veckan och sådär. Alltså de här vanliga missfallen som sker, jag tror det var fjärde graviditet, det blir missfall i första tre veckorna eller något sådär. Och när det bara är en liten blöd, alltså när det bara blöder, så ser man inte gravid längre. Mm. Och det, de där tycker, eller för min del så är inte det någon jättestor grej. Och jag tror inte, och för Malins del så är det ju liksom större, men inte någon sån här. Men när det gäller någonting som har gått så långt, då blir det ju, det är ju en sån del, det är ju som att det där lilla livet är en del av familjen redan. Så det var, nej fy fan alltså. Och jag höll på att filma Jönssonligan då samtidigt, så att alla på inspelningen visste det. Och då så hade vi en vecka kvar. Jag ringde till producenterna och de bara, men du måste vi filmar Göteborg, de bara stanna kvar. Vi, så hade de frågat hela inspelningsteamet och de bara, men vi ställer upp, vi kör en vecka till efter och liksom lappar ihop där. Men då är det ju ändå så, man kommer upp, och jag är ju väldigt glad i att prata om barn med folk som har barn i synnerhet. Och när man är där och man har snackat, jag vet vår sminkös, var hon gravid eller skulle försökte bli gravid, det var någonting med graviditet där. Och jag bara, ah, men du vet, och vi är ju precis fan, vecka 15 och nu ska jag, vi kommer ju ha tre då och bla, 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 bla. Man har ju babblat om det här som man går och väntar på. Och att komma upp då liksom så här. Okej. Och så en efter en som kommer fram och liksom, och det är ju jättefint att de kommer fram, men det är ju också så där, man måste ju, det är det som på något sätt också är bidrar till det här superjobbiga. Så att det är ju en lång period av liksom en sorgeperiod. Man sörjer ju det som aldrig blev.
Ja, nu fick vi avsluta i moll, men så blir det ibland.
Ja, det blir det.
Ja, hur känns det här nu då?
Jag tycker det här känns väldigt roligt. Alltså det känns ju, det är ju lite som en bilolycka. Jag vet inte riktigt. Alltså jag var upp och ner vid ett tag i tillfälle. Jag flög ditåt. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt. Tack och lov så går vi inte ut live. Men det var ett väldigt givande samtal. Det har varit runt jorden alltså.
Ja, jo men verkligen. Det känns som att vi fick lite av varje. Ja. Superglad att du ville vara med.
Superglad att jag fick vara med.
Ja, grymt. Avslutningsord.
Avslutningsord.
Köp din nya bok.
Jag köper min nya bok för guds skull. Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död. Bara titeln är ju som en bok liksom. Avslutningsvis, jag slutar på dur och säger fy fan vilket stort grattis till dig, till framgången naturligtvis med den här fantastiska podden, men också till nykterhet. Och till vilken jävla leap från, jag som sagt visste ju inte om Tylösandgrejen, men vilket jävla, det är fan ta mig vackert. Det är en hopp för mänskligheten och planeten. Ja, ja men det är vackert.
Tack som fan mannen. Vi säger hej då.
Hallå.
Tja då.